till nattutkyrkan, kyrkans frimärksgudstjänst idag på andra söndagen i fastan. Den kämpande tron är det övergripande temat för den här söndagen. Och vi ska stanna i vår predikan vid den föreslagna texten av Markus evangeliets 9 kapitel. Vi sjunger samtliga psalmer idag i Luthers psalmbok utom predikstolpsalmen som hämtas ut här. Vi följer ordningen under den fria tiden. Vi är samlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse.
Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag är född med synd och på många sätt har brutit mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Det är mot dig och dina bud jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag vet att jag är värd den eviga fördömelsen om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du vill förlåta dem allt vad de har brutit och försummat och ska aldrig mer tillkomma ihåg deras synd. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Amen.
har visat oss barmhärtighet och utgett sin enfödde son som ett skuldoffer för våra synder. Som Kristi kallade tjänare och i kraft av hans auktoritet förlåter jag dig alla dina synder i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka Herren för förlåtelse och frid. Kraften i ditt ord. Bevara oss både kroppsligt och andligt med hälsa och andlig styrka. Så ber vi genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Den föreslagna texten för den här söndagen hämtar jag från andra förnämnden. Hämtar vi ur Jeremias bok, det 12 kapitlet, vers 1-3. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Du planterar dem och de slår rot. De växer och bär frukt. Nära är du i deras mun, men långt borta från deras innersta. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Ryck bort den som får till slakt och förbered den för den dagen då vi ska dö. Amen.
Oh,
454, och det är verserna 23-27. I tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, till han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynlige Herren. Lukas, och det är sidan 115, verserna 26-38. I 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: "Gläd dig, du benådade, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas helig och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon, som man har sagt, är ofruktsam. Hon är nu i 6:e månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt." Maria sa: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, dignad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, i heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Kristus, låt oss be. Herre, vi ber dig om både kraft och vilja att höra ditt ord. Hjälp oss att ta det till oss och att förstå det. Förlåt vår otro och våra tvivel. Föröka tron och kärleken hos oss. Hjälp oss som är svaga och vacklande. Trösta oss med kraften i evangeliet. Amen. Ja, den föreslagna predikotexten är hämtad ur Markus evangeliets 9 kapitel. Och det är versen 14 till 32 och det finns på sidan 93 i Nya testamentet. Orden lyder så i Herrens namn. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom, mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den en får tag i honom, slår den ner honom och han tuggar fadga och skär tänder och blir stel. Jag bad när lärjungar riva ut den, men det kunde inte. Jesus svarade dem, du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och det kom med honom till Jesus. Så snart andra fick se honom slet den pojken och han föll till marken och välpade sig och tuggade fadga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till
och han sa strängt till den orena ande: du stumme och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Och pojken var som livlös, och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp. Och när Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: varför kunde inte vi riva ut honom? Han svarade: detta slag kan endast rivas ut med bön. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kära församling och vänner Kristus, vi lär oss av Luther att ett ord kan honom fälla. Luther tillskrev kraften i Guds ord förmågan, kraften och förmågan att besegra djävulen. Den kristna människan har en utomstående fiende i djävulen och alla djävulens medhjälpare. I texten så påminns vi här om hur en fruktansvärd ande plågat den stackars pojke ända från hans barn. Hur han än den ena gången och än den andra gången försökt ta livet av honom i det besatta tillståndet. Då Bibeln talar om besatthet och hur djävulen på ett alldeles ofattbart sätt plågar vissa människor, är något som vi ska ha största respekt. Inom modern bibelforskning så talar man mycket om Bibelns oförmåga och primitiva syn på sjukdomstillstånd och psykotiska tillstånd. Man säger att på Bibelns tid hade man inte bättre kunskap än att man tänkte sig en sjukdom som en ond ande. Nu vet vi så mycket mer. Vi vet att det är så oändligt många funktioner som påverkar en människas hälsotillstånd. Det är så många faktorer som spelar in. Men vi ska jaga på vad Bibeln säger. Bibeln kan visst skilja på sjukdom, fysisk och själslig sjukdom, och på besatthet. När Bibeln talar om besatthet så menar den verkligen vad den säger. Det står till exempel i Lukas evangeliets 7:e kapitel: just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar. Och många blinda fick synen tillbaka. Bibeln kan nog skilja på sjukdom och besatthet. I texten idag talas om en besatthet som ett ytterst allvarligt tillstånd. Det är någonting som ingen människa kan ta sig ur av egen kraft, utan måste ha hjälp ifrån Gud själv. Ibland har bibeltrogna teologer talat om två sorters besatthet. En som är kroppslig, som kan drabba också troende människor. Och en själslig besatthet som kan drabba de otroende. Hur denna besättelse går till vet vi inte. Men det kan se ut som om anden gömmer sig bakom personligheten i människan. Gör sig till talesman för den här personen. Det kan verka som att det är den besatte som talar. Men det är en onde ande. Och han dominerar både röst och handling. Utbrotten som syns tydligt för utomstående är avsedda att förskräcka och visa på makt. Människor i den besattes omgivning ska bli förskräckt, bäva och se djävulens hemska makt. Det är också, tror jag, så att det kan uppträda som orsak, den här besattheten, till självmord och självstympning. I vår tid förekommer det också att människor uppträder som besatta i enlighet med den beskrivning som Nya testamentet ger. För min egen del så tror jag att människor som ständigt om och om och om igen känner behov av att håna Gud, använda grova svordomar i sitt tal, missbrukar Guds namn, ständigt förnäka Guds existens, förneka hans ord, håna Guds församling, plåga de kristna, förfölja och med yttre våld bekämpa den kristna tron. I underhållningsbranschen anspelar på sexuella handlingar, promiskuitet, homosexualitet och homosexuell utövning, användandet av svåra narkotiska medel. Allt sådant tillstånd kan vara en form av satan. Vad är det annars sådana människor får sin kraft ifrån? Att ständigt finna ett nöje i att håna, förrätta, häda och bespotta Gud. Det är inte ovanligt att människor också styrker sina påståenden med personlig auktoritet, hög utbildning, kändisskap, förmögenhet etc. Den berömda danska författaren Karen Blixen, om henne berättas det att hon hade försvurit sig åt djävulen. Hon hade lovat djävulen att om hon kunde bli framgångsrik så skulle hon tjäna honom troget hela sitt liv. Det är inte alltid vi människor förstår hur svaga vi är inför den grymme djävulens angrepp. Hur oerhört begåvad och intelligent han är när det gäller att överlista oss svaga. Luther brukade tala om djävulen som en grym husbonde. En själafiende som varken skonade liv eller liv. Vi kan skratta åt roliga skämt. Vi kan skratta åt den som härdar. Men vi ska veta att bakom ligger en fasansfull ande med enorma möjligheter. Som jag sa inledningsvis, ett tillstånd som ingen människa tar sig ur. Kan det inte också vara en besatthet då unga människor inte tycker att de är fina nog, vackra nog, som skär sig i armar och ben och i pulsådern för att skada sig, i ett enda syfte att skada sig själv, att väcka uppmärksamhet, som kopplar bort den funktion som vi människor har som kallas självbevarelsedrift. Och den stackars människan skadar sig själv och är på väg att förblöda om inte sjukvård och ambulanspersonal är snabba nog. Man gör det i självhat. I texten idag så ser vi att det avgörande för utgången av berättelsen om Jesus är att säga: för honom till mig. För honom till mig. Det finns en som har besegrat den hemske djävulen. Det finns en som har krossat hans makt. Det finns en som har honom totalt i sitt våld. Och det är också en som en dag med sitt ord ska stötta honom i den evigt brinnande sjön. Här i tiden, under kyrkans tid, den tid i vilken vi lever, så är djävulen bunden. Han är bunden med en kedja som heter evangelien. Därför, mina vänner, så är det en berömd författare som sa vid ett tillfälle att om jag vore djävulen, då skulle jag se till att Guds ord togs bort ifrån världen. Helt rätt. Det är precis det djävulen är på väg att göra. Då han så blandar lögn och sanning, för in lögn och människotankar istället evangeliets predikan. Evangeliet, lyssna. Och det som vi läste i bibelstudiet i fredags, i Amosboken att den tid ska komma då människor ska söka efter Guds ord och gå från land till hav, från strand till strand, men det ska inte finnas något Guds ord att hitta. Det är det värsta som kan hända. Det avgörande i texten är att Jesus säger till honom, för honom till mig. I Jesu liv och gärning ingick den här kampen emot djävulen och hans makt. Alla hans gärningar. Och i mötet mellan dessa två krafter så ser vi vem det som reagerar. Omedelbart så försöker den onda anden att göra allt vad han kan för att avsluta pojkens liv i evigt helvete. Ett sista försök att stötta honom i döden. Det som står runt omkring dem säger han är död. Han slog ihjäl. Men Jesus tar honom i handen. Resa. Jesus hade kommit för att göra inte djävulens gärning. Det står att han tilltar den onda anden strängt och förbjuder honom att återkomma till pojken. Kom aldrig mer in i honom igen. Han befriar honom en gång för alla från denna hemska plåga. Och pojken blir botad. Men det hände ytterligare en sak. Pojkens far kom till insikt om sin tro. Och därmed också samtidigt om svagheten i den. Herre, jag tror, hjälp min otro. Och det är precis det som är den kämpande tron, mina vänner. Det som vi talar om när den söndagens texten. Den kämpande. Jag tror, hjälp mig. Svagheten hos oss människor som hela tiden måste styrkas av Guds ord och evangeliet. Av kraften i Guds ord. I sin nyvunna upptäckt fanns det också en makt som ville förkväva den här tron hos mannen. Den tro som spirade i hans själ. Genast var det någon där som ville tysta den och ta bort tron. Jag tror, hjälp min otro. Vi ska vara medvetna om, mina vänner, att det finns faror som lurar överallt. Vår kristna tro utsätts ständigt för hot från fiendernas sida. Och kampen mot de onda makterna är inte över förrän den dag då vi vaknar på den andra sidan i det saliga himlen. Och när vi åker i trafiken så har vi varningstavlor över vägen som talar om att här pågår ett arbete på vägen. Här är en skarp kurva. Här är det ojämnheter i vägbanan. Och vi tar intryck av varningsskyltarna vid sakta farten då vi närmar oss det farliga stället. Så är det också i det andliga livet. Vi ska se upp för de varningstavlor som Herren sätter upp vid vår väg. Vi ska alltid vara beredda att läsa av varningsskyltarnas text och signum. Frågan varför lärjungarna inte kunde bota pojken får sitt svar av Jesus. Han säger detta slag kan bara botas med död. Det visar att Jesus vet om olika sorters besättelser. Det finns olika sorters andar. Som angriper. Men den här sorten kunde bara rivas ut med döden. Och vad menar han? Vad menar han? Kan bara rivas ut med döden. Jo, alltså ett nyktert tillstånd. Ett förhållande. Emellan den kristna människan och Herren. Och bönen brukar vi säga en andedräkt. En andlig andedräkt. Och säger ju. När vi slutar andas som vi sjunger i sången. Och andnöden blir svår. Ja, då är vi snart slut. Då måste vi ha konstgjord andning och syrgastillägg på sjukhuset. Men i den kristna tron är det så att bönen är andedräkten, den andliga. Och det är först när vi lever i detta nyktra och ärliga tillstånd att vi bekänner vår synd inför Gud. Vi lever med Guds evangelium som ständigt talar till oss om syndernas förlåtelse. Och vi lämnar över vårt liv och våra synder och allt i Herrens hand. Lärjarna hade förmodligen glömt denna sanning. Det kan hända att de tänkte, det här ska vi göra i egen kraft. Vi har varit med så länge så nu ska vi klara det här. vi är ju faktiskt så bickliga nu på allting. Och så ett platt fall. Varför kunde inte vi driva ut honom? Ja, vi människor, vi ska veta det. Att vi har ingenting att sätta emot när djävulen sätter in. Den kraft vi har mot honom, den har vi uteslutande i evangeliet, i Herrens ord. När djävulen besegras av den himmelska Mikael, så berättas i Uppenbarelseboken kapitel 12. Att man ropade, men ve dig du jord och du hav. Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Ja, ve dig du jord. Men vi har kedjan med vilken han är bunden, nämligen evangeliet. Vi kan inte bortse från det faktum, mina vänner, att vid tiden för Jesu uppenbarelse här i världen, så visade djävulen sig synnerligen vred. Och alla de som uppträdde besatta i Jesu närhet var med säkerhet ett försök från djävulens sida att förskräcka människor. Att inte lyssna till honom. Att inte höra vad Jesus säger. Och kanske rent av att förskräcka denna gudomliga person att utföra sitt frälsningsverk. Det kan vara så att vi ska sätta honom på plats. För de här andarna ropade ofta hemska saker emot honom. Vad har du med oss att göra? Var, gå härifrån och så vidare. I Uppenbarelseboken så ser vi att det var synnerligen svårt för den kristna församlingen i den yttersta tiden. Alltså tiden före Jesu återkomst. Djävulen ska då koncentrera sin makt, för han vet att hans tid är kort, som det står. Han ska få också de kristna på fall. Tycker du att det passar in i vår tid? Är det någonting som vi känner igen ifrån vår samtid? Är det inte så, hörde, att lögn, vidskepelse och blandning av sanning och lögn är sådant som man sprider i det syftet? Och efter sig, och då, jag hävdar också, inom den yttre kristenheten. Och man lämnar efter sig en andlig öken. Ja, förtvivlan och likgiltighet. Pojkens svar i texten fick en lektion av Jesus när han säger: allt förmår den som tror. Ännu hade inte Jesus vid det, när han sa det, drivit ut anden. Det var inte undret som gjorde att mannen ropade: jag tror, hjälp mig otro. Det var Jesu ord. Och med den tron så insåg han också sin otro. I vår lutherska kyrka så brukar vi predika om att också den svaga tron är en rättfärdiggörande tron. Rättfärdigheten och rättfärdiggörelsen består inte av styrkan i tron, utan endast i vad tron omfattar, nämligen frälsaren Jesus Kristus. Då blir frågan: vad är då en stark tro? Vad är då en stark? Vad är stark tro när tron kämpar? Ja, styrkan i tron kan inte finnas hos en troende. Styrkan finns bara hos Herren och hans ord. Den starka tron är en tro som till 100% vilar på Herrens ord och löfte. Den starka tron är helt beroende av Herrens nåd och ord. Den kan inte och den vågar inte ta ett enda steg vid sidan om Herrens ord. Den starka tron utmanar inte djävulen, utan hyser fruktan för hans enorma slughet. Den starka tron är rädd för allt som kommer från annat håll än Herrens eget ord. Den starka tron har lärt sig att det inte går att inleda samtal med ormen, inte ens i Edens trädgård. Den starka tron vet att djävulen har en enda vilja, att få oss bort ifrån Guds ord och Guds gemenskap. Därför, mina vänner, ska vi med all rätt bli förskräckta och ta oss tillvara för allt som vill föra oss bort från gemenskapen med Gud och hans nåd. Vi ska tacka honom för att han gett oss sitt ord. Vi ska vara tacksamma för bönen. Och vi får rikta vår önskan, vår tacksägelse till Gud. Vi ska vara tacksamma för den kristna gemenskapen. Vi ska vara tacksamma för vår församling, för den kristna kyrkan. Vi ska vara tacksamma för de präster och de medarbetare som är angelägna om att förkunna Guds ord för oss. Och så har vi lärt oss av Luther. Ett ord kan honom fälla. Ja, ett ord från vår underbara frälsare och Herre som vill vårt bästa. Han som vet vad djävulen är ute efter. Och han som avvisar honom med sitt mäktiga ord. Ett ord kan honom fälla. Det lärde Luther oss när han hade striden och slinje om heliga nattvarden. Vi ska veta att när djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker någon eller alla att uppsluta, då ska vi bara stå honom emot. Vi ska stå stadiga i tron. Ung eller gammal, glöm inte det. Glöm inte det. Håll fast vid, förbli vid Herrens ord. Vänd dig alltid med förtroende till Herrens ord, evangelium. Visst kan vi säga tack för ditt underbara och saliggörande ord. Amen. Ja, tack och Gud för din nåd emot oss. Tack för ditt tålamod med oss. Hjälp oss nu att vara vakna och vakande inför alla djävulens anblick. Hjälp oss i våra liv att vi inte ger efter för frestelsen utan är på vår vakt mot all synd. O Herre, slut oss närmare dig genom kraften i ditt ord och kärleken till alla dina löften. Till sist tar oss hem till ditt himmelska hem och vi ber för frälsarens Jesu Kristi skull. Amen. Tjena givande. Då är det alltså så här under den kommande veckan. Att det är då på nästa gudstjänst här är på söndag då. Klockan 10 i vanlig ordning. Det var ingenting annat under veckan. Jag ber att få tacka för den kollekt som vi upptog förra söndagen som inbringade 3260 kronor. Vi ber också idag att få uppta en kollekt som går till vår församlingsverksamhet. Den rekommenderas förstås till ett allra bästa. Och jag brukar tänka på vad Lars brukar säga. Gud älskar glada givare. Och vi som har fått allt av nåd, vi ska också ge utav det vi har. Idag firar vi Herrens heliga nattvard efter den allmän kyrkobönen. Och vi gör det därför att Herren har lovat oss att vara med i bröd och vin. Han ger sig själv åt oss och han möter oss där i sin stora kärlek och för sin stora kärleksbud. Han som har tagit bort alla våra synder och det blodiga för oss. En stor förmån för oss. Och vi tror att det var för oss. Och vi tror att alla våra synder där borttagna, utstryckta. Och djävulen kan aldrig mer påminna oss. Amen. Och så till sist, så är Jesus Kristi nåd och frid. Gud vår faders kärlek och helige andes gemenskap. Vara med och över oss alla. Amen.
och lova Herren. Välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Hjärtas glädje.